Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet, podden där vi försöker bena ut de större dragen i ekonomin. De som benar ut idag är Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javeus, chefstrateg på SEB, banken alltså, inte statistikbyrån. Jag som håller i trådarna heter Victor Munkhammar. Varmt välkomna Annika och Johan.
Tack så mycket.
Spännande tider som alltid. Jag ska för ordningens skull säga att det är förmiddagen den 4 maj när vi spelar in detta. Vi har nu på morgonen fått ett, tyckte jag i alla fall, överraskande starkt inköpschefsindex för tjänstesektorn. Det steg flera enheter i motsats till det för industrin som i måndags sjönk lite grann. Men dagens och veckans stora begivenhet är ju Fed-beskedet ikväll. 50 punkters höjning väntas Annika, och signaler om betydligt mer.
Och viktiga signaler, och även för Sverige. Amerikanska centralbanken sätter agendan för världen och därmed också för Sverige. Så att det har oerhört stor betydelse hur snabbt de vill börja bromsa och dämpa ekonomin. Och de är nervösa.
De är nervösa, och vi med. Ja. I alla fall, ja. Vi ska inte prata så mycket mer om Fed. Det där beskedet kommer bara några timmar efter att podden har landat i era spelare och många lyssnar i efterhand. Så att det kommer vara känd materia för de flesta. Indirekt däremot kanske vi kommer in lite på vad Fed gör. Vi ska nämligen prata en del om konjunkturen idag. Hur orolig ska man egentligen vara för den med tanke på alla negativa chocker? Jag tycker att de flesta prognosmakare verkar väldigt lugna, och jag är som sagt nervös. Och sen så blir det Riksbanken igen. Det har ju varit Riksbanken för hela slanten nästan den här våren. Men det är svårt att släppa greppet om den bollen. Vi ska blicka framåt lite där och konstatera att det är faktiskt inprisat 50 punkter nästan. Även för vår svenska centralbank till nästa möte. Och så tänkte jag att ni ska få berätta för lyssnarna hur höga boräntorna ska bli. Det är svårt, men man kan alltid gissa. Vi ska reda ut ett begrepp också. Det ska du göra, Johan. Arbetskraftsdeltagande är det denna vecka. Och så får vi den andra halvan spaningar och veckans viktigaste. Har jag sagt allt nu? Eller hur? Vi är redo. Ja. Ni ser redo ut här. Ja, det är liksom bara öppna boxarna och släppa ut de här hundarna. Vad det nu är för rasna där som springer så fort ni vet. Annika, vi börjar i den här tråden med Riksbanken. Ni var ju här. Om vi tänker att det är en liksom fotbollsmatch här nu, så är det uppsnack och så är det själva matchen och så är det nersnacket. Och ni var ju här och snackade upp Riksbanken och tyckte båda, ska de höja, varför inte börja med en gång? Och det gjorde de.
Klokt.
Klokt, bra. Nu väntas ju mer, och jag var inne på det här, det är ju inprisat, alltså om man tittar på terminskontrakt och sådär, så kan man liksom lite bakvägen lista ut vad marknaden tänker sig ska hända, att det nästan är att det ska bli en dubbelhöjning vid nästa möte. Är det det man ska räkna med?
Det går inte att utesluta. Det har gått väldigt fort. Centralbankerna har svängt 180 grader, och det handlar ju om att de inte längre ser det här som tillfällig inflation, eller den är åtminstone så tillfällig så länge att det är besvärande och det riskerar att få följdeffekter. Jag hörde också att Stefan Ingves på senaste presskonferensen, det var första gången jag hörde honom säga att vi hade en stark ekonomi och en stark världsekonomi. Innan har han hela tiden sagt att de behöver vidta åtgärder för att stötta arbetsmarknaden. Nu har de vänt även där. Och sen är det ju bredare inflation. Man kan inte längre säga att det bara är energipriserna, och det gör ju att de har hamnat i en ny sits. Nu kommer amerikanska centralbanken höja med 50 punkter, men marknaden spekulerar ju också om den europeiska centralbanken ska göra det, och det är många som är stressade över det läge vi är i, och svensk ekonomi, svensk arbetsmarknad är stekhet. Vi har haft allt för expansiv politik allt för länge.
Ja, Johan, det var ju i räntebeskedet liksom huvudbanan, alltså Riksbankens egen prognos för reporäntan, och då krävs ju inga dubbelhöjningar. Däremot så finns det en alternativ bana där i som de tänker sig att ta till, eller vad man ska säga, ifall inflationen fortsätter att överraska på uppsidan. Och det är ungefär så som det ser ut, det som är inprisat. Då skulle räntan upp till närmare 1,5 till årsskiftet, och då krävs det ju en eller två dubbelhöjningar här. Är det den som liksom marknaden ser mer som den riktiga räntebanan?
Ja, men jag tror att marknaden är ju definitivt inne på att vi kommer att få se fortsatt uppåt tryck på inflationen under resten av det här året. Så det är väl det som ligger bakom då, att man är mer aggressiv också på vad Riksbanken ska göra. Sen är jag lite tveksam faktiskt till om vi kommer få tillräckligt mycket bevis fram till mötet i juni för att Riksbanken kan kunna säga att ja, men nu är vi på den här högre banan som gör att vi måste ta i mer. Så jag är lite tveksam till om det blir 50 punkter nu redan på nästa möte. Sen kan det komma senare under året om det skulle visa sig vara så att man verkligen går in i den här höginflationsbanan då som Riksbanken också har presenterat. Men, ja, men jag tror inte riktigt vi kommer ha bevis för att vi är där fram till nästa möte.
Det är ju tre möten kvar. De minskade antalet möten här för några år sedan, så det är bara fem. Det är nu juni, eller halvårsskiftet, och så september och november. Är det, skulle det väl liksom mer dramatiskt att göra en, de kan ju höja räntan när som helst, att agera mellan de ordinarie räntemötena eller att göra en 50-punkters? Vad är liksom mest dramatiskt?
Ja, men då är ju en mellanmöteshöjning mer dramatisk, skulle jag säga.
Ja, det är larmklockorna.
Jag har väldigt svårt att se att man skulle agera på uppsidan med mellanmöteshöjningar. Det gör man i princip bara, mig vetligen har man också bara gjort det, när vi har finansiell kris och man måste sänka räntorna nu direkt för att rädda marknaden och se till att det finansiella systemet fungerar. Det har vi aldrig, den typen av dramatik på uppsidan.
Nej, skönt. Då har vi det utrett. Annika, en sak som händer när räntorna stiger som de gör nu är ju att bolånen blir dyrare. Vi har sett rejäla uppgångar redan, även innan Riksbankens höjning hade ju marknadsräntorna och därmed bostadsobligationsräntorna och därmed boräntorna stuckit iväg. Det här har ju fortsatt efter Riksbankens höjning. Bank efter bank meddelar att de höjs. Vad ska man egentligen tro där? Det är ovanligt dimmigt på den fronten. Kan vi... Nej, det tycker inte du. Jättebra. Du skakar på huvudet. Ja, just det. Guida nu lyssnarna. Vad är det man ska se framför sig?
Nej, men man får ju dela upp det då. Om jag tänker de korta räntorna, så de vi brukar prata om, 3 månaders lånen. Där är det väldigt tajt samband med reporäntan. Så om vi utgår från att Riksbanken höjer på de 3 kommande mötena innevarande år, ja, då kommer räntan gå upp 1 procentenhet även på bolånen i år. Och där följer man det också väldigt nära i tiden, precis som du sa. Bankerna höjer mer eller mindre direkt efter att centralbanken har höjt räntan. Så att det tror jag är ganska tydligt. Och sen vad som händer nästa år, ja, det beror ju på hur mycket lyckas Riksbanken dämpa inflationen och Fed och ECB med de åtgärderna de vidtar. Och det vet ju varken de eller vi. Så att det kommer vara väldigt intressant i slutet av det här året om signalen är att man ska fortsätta nästa år. Då tror jag att det är många hushåll som börjar bli lite bekymrade och oroliga. De längre räntorna styrs ju mer av globala räntor. Och där har det ju då varit så att man har sett att inflationen har kommit upp långt, långt över centralbankernas mål. Och då tänker marknaden, aha, här kommer man behöva vidta åtgärder. Och så driver man upp långräntorna. Och de sätts ju mångt och mycket i USA. Och det betyder ju då att då stiger även svenska långräntor. Och när svenska långräntor stiger, och det har de ju gjort redan innan Riksbanken började höja. Ja, då höjer man också bolånen på längre löptider för att det blir dyra finansieringskostnader för de som lånar ut pengar till hushållen. Så att då är frågan, hur mycket mer ska långräntorna upp? Och det beror nog väldigt mycket på hur mycket centralbankerna behöver ta i. Marknaden tror att de ska behöva ta i väldigt mycket. Jag tror inte de kommer ta i riktigt lika mycket. Och då är det mindre kvar i uppgången på långräntorna. Men jag tror att man ska utgå från högre räntor framöver. Mm.
Det här var ju en bra brygga till nästa ämne här, konjunkturen. Innan vi går in på det, Johan, har du något att tillägga här? Men någon bra gissning om vad man ska utgå ifrån? Om
man... Ja, men man kan säga så här, att nu tror jag att Riksbankens reporänta enligt marknaden i alla fall toppar på 2,5, tror jag. Mm. Någonstans där omkring. Sist vi hade en reporänta på 2%, det är 10 år sedan. Och då låg den rörliga boräntan på 4,3. Så att, ja.
Dit är det ju en bit fortfarande.
Dit är en bit fortfarande, ja.
Men å andra sidan har vi ju väldigt mycket högre skuldsättning idag och en större känslighet, skulle jag vilja säga.
Mycket större känslighet idag, absolut.
Bromsen tar snabbare.
Ja, väldigt mycket snabbare. Och man ska, jag har för mig att vi pratade faktiskt, eller att jag hade min spaning på bostadsmarknaden sist jag var här. Och det är ju många unga människor. Om man tänker de som gått in och varit vuxna de senaste 7-8 åren, de har inte sett en reporänta över nollan. De behöver vänja sig vid en helt ny ekonomi där räntor går upp och faktiskt priser, om man tar tillgångspriser som fastigheter, kan gå ner medan andra priser stiger. Så att det är ganska mycket som är annorlunda framöver.
Då går vi över på det här med konjunkturen. Som jag var inne på i början så känns det som det är ganska lugn stämning bland stora prognosmakare. Om man tittar allt från liksom IMF och det globala till Konjunkturinstitutet och Riksbanken på Sverige, så ja, svagare tillväxt absolut, men fortfarande en ganska god utveckling. Jag tror till och med Stefan Ingves uttryckte sig ungefär på det sättet att vi ser fortfarande en bra ekonomisk utveckling framför oss. Sen tittar jag mig omkring och ser liksom, ja, det uppenbara då, kriget och de sanktioner som följer av det. Där vi ju, vad det verkar, får ett nytt paket från EU här nu. Det kom ut en del nyheter på morgonen. Vi har Kina med nedstängningarna och vad det verkar en ganska stressad regim. Och pratar om att de där 4,8% tillväxt i första kvartalet, ja, så mycket var det nog inte. Det är ju lite svårt att följa Kina bara via den officiella statistiken. Och sen då, som vi varit inne på, de här ganska kraftiga räntehöjningarna som vi ser, inte minst den amerikanska centralbanken då, som verkar liksom kicka igång det ordentligt nu ikväll. Så jag är lite mer orolig än vad de... Förmodligen är jag som har fel då, men Annika, hur tänker du kring detta?
Nej, men jag tror att riskerna är större för en brantare nedgång än vad många faktiskt tänker. Och om man tänker precis som du beskrev det, Kina, vi har varit fundersamma under hela hösten att det inte riktigt har gått ihop de här siffrorna. Och de har sympatikongress, så det kommer att vara en risk i höst. Så att det kommer att vara en risk att man fortsätter att försöka snygga till siffrorna. USA vill bromsa, Europa vill bromsa och vi har höga priser från kriget. Allt det här kommer samtidigt. Så att vi har liksom en medveten önskan om att bromsa ekonomin samtidigt som man stramar åt väldigt kraftigt. Och när jag är ute och reser, jag reser ju väldigt mycket runt om i Sverige, träffar företag i alla möjliga branscher, så är det ganska tydlig signal om att inom vissa segment så ser man det redan. Så jag tror att sentimentet kommer vara annorlunda under hösten. Och det man ser och hör är ju till exempel byggbranschen. Där tror jag tonläget kommer vara annorlunda i höst. E-handeln har redan problem. Vi byggde väldigt mycket alltså hemma förra sommaren och pandemieffekter och så vidare. De verkar inte gå lika bra längre. Så att det börjar liksom bli en försiktighet. Och precis som vi pratade om innan, om hushållen ska ha rätt mycket högre räntor och de vet inte hur mycket högre de kommer bli nästa år, 2023, och då högre priser, ja, då är det rationellt när man har konsumerat väldigt mycket en tid att bli försiktigare, och då sätter det sig i konjunkturen.
Johan, 1,5% är väl kanske en typisk prognos för i år, vilket såklart är mycket svagare än i fjol, men absolut inte någon katastrof. Bara lite under det som man brukar beskriva som potentiell tillväxt kring 2%. Mm.
Ja, om jag ska börja med att faktiskt vara lite självkritisk då, så kan man väl säga att ekonomer och prognosmakare, oavsett om de kommer från näringslivet som jag och Annika, eller officiella som Riksbanken och Konjunkturinstitut och andra, de är ärligt talat notoriskt dåliga på att i förväg lägga in recessioner i prognoserna. Mig vetligen har det i princip aldrig hänt, utan det är någonting som kommer efteråt när det väl har inträffat, så att säga. Och vad det beror på, det kan man ju fundera på, men så är det historiskt. Så att jag tror att man ska nog tänka lite större än att bara stirra sig blind på vad just konsensusprognoser ligger just nu. Och jag håller med Annika, det är... Jag ser betydligt större risker för en lite djupare nedgång i konjunkturen än vad man kanske får bilden av när man bara tittar på prognoserna.
Vad menar du då, Johan? Djupare? Alltså minustal eller ner till någon halv procent? Eller vad?
Ja, men alltså återigen, liksom, det är extremt svårt att säga. Men det vi vet är ju att när en nedgång väl startar, då liksom kommer man till en punkt där det där föder sig själv lite. Och då har man en recession liksom, relativt snabbt. Jag säger inte att det är vårt huvudscenario, och inte ens mitt huvudscenario. Men den risken finns absolut där. Och vi har fått ett litet tecken från den här avkastningskurvan som vi har pratat tidigare om i podden. Vi har sett att ledande indikatorer för industrin är fortfarande starka, men de har rullat över. Vi är i ett läge där, om vi nu ser svagare tillväxtsignaler, så kommer centralbanker inte kunna stötta tillväxten på det sätt som vi normalt brukar se att de gör. Så att det finns en hel del risker.
Nu, Annika.
Ja, men det som väger upp, kommer att tänka på vad du säger nu, det är ju arbetsmarknaden, att folk har ju fortfarande jobb. Så att det är ett styrkebesked i all den här oron. Men jag tänker så här, att centralbanken har väldigt stor betydelse. Om vi antar att de höjer 4 gånger så man får 1 procentenhet högre ränta i år, då tror jag att bostadsmarknaden kommer att känna av det kanske redan nu, bara att man tänker den tanken, och så får man dämpande priser där. Och det betyder att vi går in i någon mild lågkonjunktur 2023. Men om vi antar att inte det räcker, att man faktiskt måste fortsätta för inflationen inte kommer ner, och då hör jag många som säger, ja men då fortsätter de väl inte höja. Jo, det gör de om inflationen inte backar tillbaks. Och då tror jag att om man gör lika många höjningar nästa år, eller som marknaden tänker sig att man får totalt 10 höjningar från Riksbanken, nej men då har vi en helt annan situation och betydligt lägre bostadspriser, som normalt stressar svensk ekonomi ganska ordentligt.
Mm. Sen kan man bara lägga till där också, just när vi pratar om arbetsmarknaden, den är fortfarande stark. Men det är ju också en notoriskt laggande indikator för vad konjunkturen kommer att vara framöver. Så att, återigen, jag skulle inte ta den som tillförsikt i att vi kommer att ha en bra tillväxt under kommande år.
Just det.
Den borde också vika. Alltså jag är förvånad över hur fortsatt starka indikatorerna om man tar lediga platser och så vidare på extremt höga nivåer fortfarande.
Apropå det där konjunkturinflation, jag hade ju Stefan Ingves i den här studion för inte så länge sedan, och jag ställde precis den frågan. Liksom om ni ser att konjunkturen håller på att packa ihop men inflationen är på nivån ni inte vill, vad är det som gäller? Han var ju kristallklar. Det är inflationsmålet som gäller.
Det måste han säga.
Det måste han säga.
Men vi får se vad som händer när allt viker.
Ja. Annika, innan vi går vidare, bara svagare, så här, är det här scenariot du beskrev nu där de tvingas trava vidare trots att vi har fått fallande bostadspriser och med mera, är det minustal du ser framför dig då i så fall i det läget?
Du tänker om man gör marknadens priser?
Ja, man gör, ja, som att den då ska upp till 2,5, den svenska styrräntan.
Ja, då tror jag att vi hamnar i, kanske inte riktigt i 90-talskrisen, om det finns lyssnare som är så gamla så att de kommer ihåg det. Men det är nog det vi får jämföra med i så fall.
Ja.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Okej, det låter ju...
Ja, man tänker bostadsmarknaden, den var ner 15% då i snitt. Ja, det är inte uteslutet om du höjer 10 gånger.
Brr. Nu går vi vidare.
Därför tror jag inte de kommer göra det.
Nej, okej.
Okay, just det. Blir för högt.
Precis. Men om inflationen biter sig kvar så kommer de tvingas?
Ja, alltså det, någonstans är det ju som efterfrågan viker så mycket så borde priserna falla tillbaks. Och om Fed, ECB och Riksbanken och flera andra höjer samtidigt, så vore det ju konstigt om man inte dämpar världskonjunkturen och därmed priserna.
Det är väl kanske det troligaste scenariot, att vi får en snabbare konjunktursättning än många tror och därmed en sättning i inflationen, och så behöver de inte höja så mycket. Johan, du ska ta dig an det här avsnittets begrepp. Som jag sa är det arbetskraftsdeltagande. Om man tycker att det kommer lite luftlandsats så sneglar jag lite framåt mot fredagens jobbrapport från USA. Där ju just arbetskraftsdeltagandet inte har kommit tillbaka till de nivåer vi såg före pandemin. Och det pratas mycket om detta. Det pratas om detta i koppling till inflation och vad centralbanken ska göra och med mera. Men vad är egentligen arbetskraftsdeltagande?
Ja, det mäter ju hur stor andel av befolkningen som ingår i arbetskraften. Alltså antingen de som har ett jobb eller registrerade som arbetslösa. Och ofta så väljer man ju då att gränsa av befolkningen eller befolkningsbegreppet då till ett åldersintervall. Och i Sverige så använder vi oftast 15-74 år. Och mäter man då arbetskraftsdeltagandet på det sättet så är det på 74% i Sverige. Och det här är ett viktigt begrepp, därför att nyckeln till att vi ska få en bra välfärd, det är ju inte bara att vi har låg arbetslöshet som de flesta känner till, utan också att det är så många som möjligt som faktiskt jobbar och bidrar. Så att vi får så många som möjligt som jobbar och så få som möjligt som behöver bli försörjda av de som jobbar.
Ja, bra. Kort, koncist. Du höll dig under målet på 30 sekunder. Ja.
Man kan ju lägga till det att vi sticker ut i Sverige för att vi har många kvinnor som har jobbat och har haft väldigt länge.
Just det. Med just det. Ja, det är bra. Högt arbetskraftsdeltagande ska man ha. Då har det blivit dags för spaningar. Ni är båda ute på tunn is, vill jag säga. Det kanske var en dålig introduktion, men Annika, du ska spana om kronan. Det är sånt där, man brukar alltid gå bort sig om man säger någonting om kronan. Därför tycker jag det är extra härligt att du gör ett försök.
Jag gör det dessutom i ett rum tillsammans med Johan som
är just det.
Valuta,
gammal valutanestor. Ja.
Ja. Men min tanke är att koppla ihop det till centralbankerna, för att nu är det ju så att man prissätter väldigt mycket på centralbankerna, och frågan är då, kommer de gå i takt? Och då påverkar det växelkurserna. Och vi har ju haft en historia där Riksbanken har använt växelkursen till att försöka importera inflation när vi inte nådde inflationsmålet, men det kan ju också slå tillbaks på andra hållet om man får växelkursen att gå på fel håll. Och nu är väl de flesta överens om att Fed är mest aggressiv, därför kommer vi ha en stark dollar. Åtminstone i närtid. Men hur mycket kommer den europeiska centralbanken att höja? Och där var det väl få som tänkte sig att de skulle höja med 50 punkter i närtid. Men nu börjar man spekulera om det. Och vi pratade ju precis om det här innan. Kan Riksbanken komma att höja 50 punkter redan på nästa möte? Ja, då gör man ju det före ECB. Så att det talar väl kanske för att man avvaktar lite längre. Men så fort man går i otakt så får man ju en kroneffekt. Och här är det ju problematiskt om man driver en politik från Riksbanken som gör att man importerar ännu mer inflation i ett läge då man faktiskt vill trycka ner inflation.
Ja, vi importerar tillräckligt med inflation som det är.
Och helt plötsligt så blir ju kronan ganska viktig för Riksbanken, och vi har ju väldigt många företag i Sverige som är beroende av växelkursen och inte minst korrelationen mellan kronan och euron, och därför blir det viktigt att följa den utvecklingen. Och som jag nämnde här innan när vi pratade konjunktur, jag tror inte att Riksbanken kan höja så mycket som marknadspriset, jag tror faktiskt inte ECB heller kan göra det, men det är ett väldigt osäkert läge nu som kan komma att påverka växelkurserna på ett sätt som blir påtagligt för de som är företagare och faktiskt använder den i verkligheten.
Om vi får en liten kronprognos då på det här som en...
Ja, då skulle jag säga att det är svårt för små valutor som kronan att stärkas mot dollarn i den här miljön. Och sen om Johan då sa att vi var dåliga på att göra prognoser för recessioner, så skulle jag vilja säga att som makroekonom så är det väldigt mycket mer som kommer in när man ska göra växelkursprognoser. Det är supersvårt att göra bara liksom man tittar en liten bit bort i tiden. Men det man brukar göra är att man jämför hur ser Sverige ut med det land man ska jämföra, euroområdet. Och då är vi ju bättre ut. Det talar för en starkare växelkurs. Men då beror det på hur centralbankerna går i takt här. Det har ju väldigt stor betydelse.
Ja, där, du ska få komma in, Johan. Jag gick igenom det här lite i en text för inte så länge sedan och tittade då sedan millennieskiftet, så har det annat än när mötena liksom har legat lite snett ifrån till varandra, så har det aldrig varit mer än 1 procentenhet skillnad mellan Sveriges styrränta och euroområdets styrränta. Nu är vi ju uppe på 75 punkter då, om man utgår från insättningsräntan i ECB, vilket de flesta gör numera. Och min känsla är att Riksbanken inte det skulle vara ha så stora bekymmer med att öka det där avståndet lite till här, just av de skälen du är inne på, att en starkare krona dämpar en importerad inflation, och den vill vi i det här läget ha ner, till skillnad mot hur det har varit de senaste 10 åren.
Ja, precis som Fed.
Ska man tänka sig att Riksbanken kan gå hårdare än ECB, alltså hårdare även i relation till det vi har vant oss vid?
Ja, jag tror att de i alla fall kommer titta på kronan på ett annat sätt. De är väl medvetna om hur det kan komma att spela in, och det kan få betydelse. Normalt brukar inte ledamöter i Riksbanken prata kronan, men jag hade Martin Flodén på besök hos mig för ett tid sedan, och han tog själv upp kronan. Det var innan det här kriget eskalerade, så att den finns där och fluktuerar på ett sätt som de inte tycker jag, eller tror, har haft tidigare.
Ja. Nu Johan.
Ja, nej men alltså visst, kronan blir nog viktigare för Riksbanken. Sen så tycker jag att historien, den pekar på att man ska inte överdriva kronans inflationseffekter. Vare sig när det gäller att vi ska få mer inflation om kronan är svag, eller om att vi ska få mindre inflation när den stärks. Teoretiskt så håller jag med, vi borde kunna se en sån relativt omedelbar effekt också. Men den tenderar att bli mindre än vad de flesta kanske tror.
Okej, okay, bara i och med att du har din valutabakgrund, vad är din liksom gissning? Om vi säger att vad är det, 10-30 ungefär nu, krona euro, eller det är några dagar sedan?
Ja, nej, men alltså,
vad ska man ner? Ska det under 10?
Men jag tror att det blir ju väldigt mycket beroende på Riksbanken i närtid. Och skulle Riksbanken slå till här med en stor höjning, samtidigt som det inte händer någonting i Europa, då är det klart att det är väldigt kronpositivt. Men i grunden så skulle jag säga att det viktigaste för kronan, det är vad som händer med konjunkturen. Och där håller jag med Annika om att skulle vi nu få sämre signaler, det behöver inte bara komma i Sverige utan det kan komma i hela världen, då är kronan en av de valutorna som brukar ta stryk.
Precis, i dåliga tider så blir det relativt ännu sämre för kronan. Bra, då ska du spana, Johan. Eftersom du pratade så mycket om ECB där, Annika, så ska jag bara nämna att det kom ett publiceras ett eller, tal igår kväll, Isabel Schnabel, som är i den centrala ECB-ledningen som ganska tydligt öppnade för höjning i juli. Så den är lite mer i spel nu, och det har varit lite fram och tillbaka där med ECB och ganska oklart. Men nu, som det ser ut nu, så verkar juli absolut vara ett datum för en ECB-höjning. Sen vad det blir för storlek då får vi se. Johan, du ger det också ut på ett svårt område. Valutor är svåra att prognostisera. Olja, energi. Mm. Också svårt, men du gör det ändå.
Halt.
Nej, det är bra.
Jag ska ändå försöka mig på det här. Då. Och, idag är det ju en väldigt stor oro då för höga energipriser. Och framförallt fokus då naturligtvis ligger mycket på Ukraina och EU som står i begrepp då att införa ett oljeembargo och så vidare. Och det finns en hel del orosmål kan man säga. Och många är oroliga för att energipriser ska fortsätta stiga och skapa en massa problem både för tillväxt och inflation och andra saker. Men min spaning och kanske till lika då famous last words är att man kanske inte ska överdriva de här riskerna för högre energipriser och kanske snarare börja fundera på när att de ska ner en hel del från där vi är idag. Och finansiella marknader kan man säga, de har många tillkortakommanden, men en sak som de är faktiskt väldigt bra på, kanske till och med fantastiska på, det är ju att ge både människor och företag incitament till att ändra beteenden och hitta nya vägar och göra saker. Det enda som oftast behövs då, det är ju lite tid för att hinna göra de här anpassningarna. Och i EU, då står vi då nära ett beslut då att kanske mer aggressivt fasa ut rysk olja som en del i de här sanktionerna. Men det är ju lätt kanske när man sitter här i Europa och glömma att de flesta av världens länder, inklusive då ekonomiska jättar som Kina och Indien, de är ju inte med på de här sanktionerna. Och de fortsätter att köpa rysk olja, och de gör då dessutom det till en rejäl rabatt i dagsläget, tror jag, $35 billigare än världsmarknadspriset per fat. Det är klart att för Kina och Indien, det här stora prisincitamentet som de marknaden ger att köpa rysk olja, det innebär att man kommer att köpa mer rysk olja än man gjort tidigare. Vi såg en artikel i dagens Financial Times där det står att oberoende kinesiska oljeproducenter har börjat köpa mycket mer rysk olja än tidigare. Vi har sett liknande från Indien också tidigare här under våren. Och det här leder ju då till att man behöver köpa mindre olja från Saudiarabien, och den oljan kan då istället köpas till exempel av oss i Europa. Så att så länge vi inte har liksom ett stort avbräck i produktionskapaciteten globalt, som ju var fallet till exempel efter Kuwaitkriget på 90-talet eller i samband med de här oljeembargorna från OPEC på 70-talet. Så länge vi inte har det, då finns ju den oljan liksom i spel på något sätt att kunna plockas upp av den som vill.
Den hamnar någonstans.
Den hamnar någonstans. Det finns ett väldigt uttryck bland råvarutraders att råvaror, oavsett vad man pratar om, de har liksom någon sorts magisk förmåga att alltid hitta fram till sin konsument, till sin köpare. Oklart ibland hur, men på något sätt funkar det i alla fall. Och samtidigt så ser vi också att produktionen går ju för högtryck idag. I USA så såg jag att antalet sådana här aktiva oljeriggar, det är upp 20% då sedan början av året. Samtidigt så pressar man då på för att Saudi ska öka sin produktion. Man försöker få till avtal med Venezuela och Iran för att de ska kunna komma in och börja öka utbudet av olja också. Så att den här risken med högre energipriser, den finns ju där, men jag tycker inte man ska överdriva den. Och så samtidigt som vi har pratat om då tidigare här, det finns en konjunkturrisk nu som om något då kanske ser ut att dämpa efterfrågan också.
Ja.
I EU, nu vi har ett halvår på oss att förbereda oss nu inför nästa vinter, och mitt bett är att politiker tillsammans med marknaden ändå kommer att ha rätt så goda förutsättningar för att lyckas med det.
Ja, olja är en sak. Den fraktas ju på båtar, och då kan man skicka den vart som helst. Sen är det här med gasen.
Är det mycket
där
svårare,
är det pipelines. De ligger liksom där de ligger.
Ja.
Man kan göra flytande naturgas, men det är en omställning att få till det med de här kyla neren. Och det är liksom mycket infrastruktur kring det. Och där är det ju, säg så här. Oljeembargo, Ryssland svarar med att sluta sälja, skjuter sig ordentligt i foten helt enkelt och sluta sälja naturgas till Europa. Det är inte lika lätt. Den råvaran hittar ju inte ut till köpare på samma sätt.
Den är svårare och det har pratats initialt väldigt mycket om att det tar lång tid och flera många år att bygga de här terminalerna då för LNG, alltså flytande naturgas. Nu har man istället börjat med att man ska göra det här på båtar som är speciellt anpassade för det här, som då kan ligga i hamn, det går fortare att få dit. Också en bristvara naturligtvis. Det är inte så att det finns en kö med sådana här båtar som bara köpa in. Men återigen, jag tror att det finns ändå goda möjligheter att givet att man nu lägger så oerhört mycket resurser på det här. Både från privata aktörer men också naturligtvis politiker. Så jag tror att man har goda möjligheter att lösa det här på ett bra sätt.
Höga priser brukar locka fram ett utbud. Är det...
Ja, det som jag läste någonstans, att $100 oil, everyone is very busy. Ja. Det är lite så.
Ja, okay. Annika, Johan, spela ner lite risken för de här höga energipriserna. Jag har rätt till det.
Ja, oljan håller jag helt med, men jag hade tänkt att ta upp samma poäng som du.
Jaha,
gasen är gasen är ju en helt annan fråga. Och där är ju tidsperspektivet som Johan är inne på, det som är helt avgörande. När EU säger att man har bunkrat och är safe för nästa vinter, så är ju inte det till dagens produktionsnivåer. Nu kommer ju centralbanken att vilja dämpa efterfrågan eller efterfrågetrycket, så det kanske inte har dagens produktionsnivåer. Men bestämmer sig Putin för att stänga av snabbare, så då hinner vi inte med och då har vi liksom en helt annan resa. Så ja, det är det viktiga. Däremot så tänker jag att när vi är riktigt utsatta, säg att Putin skulle bestämma sig för att stänga av gasen, ja, då börjar vi ju titta på länder som vi tidigare tyckt varit smutsiga. Helt plötsligt börjar man prata med Venezuela och Iran som har varit tabu. Så att gör det riktigt ont, så då kommer det fram andra åtgärder. Så att det är jättekomplexa och svåra frågor.
Mm. Ja, men det där är det ser man ju också väldigt tydligt i investerarnas syn på den här typen av tillgångar. För ett år sedan var det nästan omöjligt att investera eller satsa pengar på fossila bränslen, vilket ju idag är mycket mer oproblematiskt givet den här energikrisen som vi nu har och det fokus på att få ner energipriser som nu finns i hela världen.
Man kan ju också tänka sig att konsumenterna reagerar med gula västar på gatorna runt om i Europa om priset blir alldeles för högt. Och just, då ska vi ha finanspolitik som stöttar och hjälper upp det där. Och det ser ju väldigt olika ut i olika länder i Europa och då ska man komma överens om det. Så det är också komplext.
Ja, bra. Då ska vi runda av den här podden med veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Och Annika, det är du som ska göra det.
Du nämnde ju själv amerikanska arbetsmarknadssiffror som kommer på fredag och de är viktiga, men för Fed är inflationen betydligt viktigare. Så jag väljer istället svenska inflationssiffror som vi får nästa vecka, men också protokollet från Riksbanken. Mycket intressant att höra hur de olika personerna i direktionen resonerar, för det kan ju ge en hint om vad vi kan förvänta oss framåt.
Ja, bra. Då så, svensk inflation och protokoll från Riksbanken. Missa inte det. Annika och Johan, stort tack för idag. Tack alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om 2 veckor, den 18 maj. Vill man lyssna på andra poddar från Dagens Industri så finns det en uppsjö. Exempelvis analyspodden Aktiefokuserad på fredagar. Och Digitalpodden kan man lyssna på också om man är intresserad av vad som händer i den delen av världen. Men nu sätter vi punkt för idag. Tack ska ni ha. Hej då.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DiTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.